Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Science, The Endless Frontier är Vannevar Bushs klassiska amerikanska policyrapport från 1945, utgiven i bokform och ofta läst som ett grunddokument för modern forskningspolitik. Den är inte en roman eller en traditionell fackbok med berättelser, utan ett historiskt och idépolitiskt dokument som formulerar hur staten borde stödja vetenskap efter andra världskriget. Buss huvudpoäng är att grundforskning skapar den kunskap som senare blir nya tekniker, nya industrier, bättre hälsa och starkare försvar. Han riktar sig främst till politiker, men texten är också viktig för forskare, universitetsledningar och alla som vill förstå varför amerikansk och senare internationell forskningsfinansiering kom att byggas kring offentligt stöd till fri, långsiktig vetenskap. Verket är betydelsefullt eftersom det knyter ihop vetenskap, nationell konkurrenskraft och samhällsnytta i en tydlig modell som fick långvarig institutionell effekt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, grundforskning som motor för industri, hälsa och nationell styrka. Kärnan i boken är argumentet att ny kunskap inte uppstår av sig själv utan kräver långsiktiga investeringar i grundforskning. Bush menar att ett land som är beroende av andra för nya vetenskapliga rön riskerar att hamna efter både industriellt och strategiskt. Det är ett praktiskt resonemang, inte bara ett idealistiskt. Grundforskningen beskrivs som den del av forskningssystemet som inte direkt levererar färdiga produkter, men som gör framtida genombrott möjliga. På så sätt blir vetenskap inte en lyx, utan en infrastruktur för samhällsutveckling. Det viktiga i Bushs tanke är tidsdimensionen. Nyttan kan ligga år eller decennier framåt. Den logiken gjorde rapporten ovanlig för sin tid eftersom den gav politiskt språk åt investeringar som annars kunde verka osäkra eller för abstrakt. I svensk kontext påminner tanken om hur långsiktig offentlig finansiering har varit central för universitet, sjukvård och teknisk utveckling. För det andra, federalt stöd till universitet och fristående laboratorier som forskningsmodell. Bush förespråkar inte bara mer pengar till vetenskap, utan en specifik institutionell modell. Staten ska finansiera forskning på ett sätt som stärker universitet och oberoende laboratorier, eftersom dessa miljöer bäst kombinerar frihet, kompetens och rekrytering av nya forskare. Poängen är att bygga en återkommande kedja där stöd till forskning samtidigt utvecklar nya talanger. Det är därför rapporten ofta ses som en plan för ett helt ekosystem, inte bara en budgetidé. Bush såg universitetens roll som avgörande eftersom de både producerar kunskap och utbildar nästa generation forskare. I den meningen handlar boken om hur staten ska organisera kunskapsproduktion utan att helt styra innehållet i forskningen. Det är en balans mellan offentligt ansvar och akademisk självständighet. För läsaren blir detta en konkret modell för varför forskningssystem måste ha stabilitet och varför kortsiktig projektlogik inte räcker om målet är varaktig kapacitet. Den tanken är fortfarande central i många länders forskningspolitik. För det tredje, överföringen från krigstidens teknik till civilt välstånd. En annan viktig idé i boken är att teknisk utveckling från krigstid inte ska försvinna när freden kommer, utan omvandlas till civila användningar. Bush skriver i efterkrigstidens skugga och vill undvika att den stora kapacitet som byggts upp under kriget går förlorad. Han ser det som en samhällsuppgift att låta nya metoder, verktyg och kunskaper spridas till näringsliv och allmänhet. Det här är centralt eftersom rapporten inte bara vill bevara vetenskaplig kompetens utan omsätta den i ekonomisk och social nytta. För Bush är relationen mellan militär, forskning, universitet och industri redan bevisad under kriget och han vill göra den mer fredstida och produktiv. Det gör boken till ett dokument om övergången från total krigsmobilisering till modern innovationspolitik. Perspektivet är fortfarande relevant när man diskuterar hur statligt finansierad teknik kan komma samhället till del. I Sverige känns frågan igen i debatten om hur offentlig forskning, försvarsteknik och industriell utveckling kan kopplas samman utan att civila mål trängs undan. För det fjärde, vetenskapspolitik som grund för den senare National Science Foundation. Science, The Endless Frontier är historiskt viktig eftersom den blev en direkt utgångspunkt för skapandet av National Science Foundation 1950. Boken visar hur ett enskilt policyförslag kan påverka institutioner i flera decennier. Buss rapport gav ett språk för varför staten borde ha ett permanent ansvar för att stödja vetenskap, inte bara under krig eller i akuta kriser. Det gör verket till mer än en rekommendation. Det är ett grunddokument för ett helt system. Läsaren får här förstå hur politiska idéer kan bli administrativa strukturer. Bush identifierade behovet av en stabil myndighetsliknande ram som kunde fördela resurser och bygga forskningskapacitet över tid. Det är därför rapporten ofta studeras av dem som vill förstå relationen mellan idéer, institutioner och offentlig finansiering. I jämförelse med många andra böcker om vetenskap handlar den inte om enskilda upptäckter utan om hur ett land organiserar förutsättningarna för upptäckter. Det är en ovanligt tydlig koppling mellan teori och praktisk reform. Slutligen, en historisk text som fortfarande formar debatten om forskningens frihet och ansvar. Det som gör boken särskilt intressant idag är att den fortfarande används som referens när man diskuterar forskningens roll i samhället. Bushs modell bygger på tilltro till expertis, lång tidshorisont och att staten ska skydda grundforskningens frihet samtidigt som den finansierar den. Det är en stark idé, men också en som har gett upphov till senare diskussioner om hur mycket politisk styrning som är rimlig och hur man undviker att forskningen blir för hårt kopplad till kortsiktiga mål. Därför läses boken ofta både som inspiration och som utgångspunkt för kritik. Den visar varför grundforskning behöver stöd, men lämnar också öppna frågor om ansvar, prioriteringar och offentlig legitimitet. För dagens läsare är det värdefullt att se hur en rapport från 1945 fortfarande påverkar samtal om innovation, universitet, försvar och samhällsnytta. Dess bestående styrka är att den inte bara beskriver ett problem, utan föreslår en tydlig samhällsmodell för hur vetenskap ska bära framtiden. Sammanfattningsvis, Science The Endless Frontier passar bäst för läsare som vill förstå hur modern forskningspolitik blev till, särskilt politiskt intresserade, universitetsanställda, forskare, beslutsfattare och läsare av idéhistoria. Den är också värdefull för den som vill se varför grundforskning ofta försvaras som en offentlig investering, inte bara som en akademisk aktivitet. Praktiskt ger boken en klar bild av hur statligt stöd, universitet och teknisk utveckling kan hänga ihop i ett långsiktigt system. Intellektuellt ger den ett sällsynt perspektiv på hur efterkrigstidens vetenskapliga optimism formade hela den amerikanska innovationsmodellen. Det som särskiljer den från många andra böcker i samma fält är att den inte främst tolkar vetenskap i efterhand, utan försöker styra framtiden genom en konkret policyvision. Samtidigt är den kort, skarp och historiskt betydelsefull, vilket gör att den kan läsas både som originalkälla och som nyckel till senare debatter om forskningsfinansiering. För den som vill förstå varför vetenskap blev en central del av statens ansvar är detta en av de viktigaste texterna att läsa. Om du vill stödja Vannevar Bush, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!